och välkomna till Norrländska trädgårdar-podden. Vi sitter i Drängsmark. Idag är det den 4 november.
Ja, det är det.
Allhelgona står för dörren och vi befinner oss i studion hos, vi kallar den Skellefte-podden, som vi får låna som vanligt, så snällt.
Mm.
Och här idag så är det jag, Thea, den glada trädgårdsentusiasten.
Mm, och jag, Emma, den inte så allvarliga trädgårdsingenjören.
Mm. Och sen har vi också turen att ta med oss Skellefteås mesta trädgårdskändis idag.
Ja.
Du ska få presentera dig själv.
Ja, jag heter Tatiana Henriksson och många kanske känner mig som en plats under solen.
Mm.
Jag är ingen proffs, självlärt från min mormor, farmor, mamma och pappa. Har startat min trädgård när jag köpte hus på Alval. Lite i taget. Och, ja, jag bor i Örviken och där har jag mina odlingar.
Mm. Mm.
Jag tänker att för att vara en person som är självlärd och har knåpat sig fram lite bit för bit så har du nått ganska stora framgångar. Jag är jätteimponerad av dig. Det ska jag ärligt säga. Du är en jättestor inspiration för mig som också är en glad trädgårdsamatör. Du bloggar för Land till exempel.
Ja, det stämmer.
Och så har du din YouTube-kanal.
Ja.
Och så bloggar du även.
Nej, jag bloggar inte.
Du valde YouTube-kanalen.
Ja, jag tog YouTube-kanalen för att jag försökte med att blogga. Men det tog ju väldigt lång tid. Man var tvungen att skriva jättemycket. Så att det är bättre se en gång än att läsa 10 gånger.
Mm.
Och det kom jag fram till.
Finns du på Instagram också?
Ja, det finns jag också.
Ja, för jag brukar... Jag prenumererar på dina inlägg så jag tänker att
de tycker att det här och där.
Ja.
Nej, men det är ju jättehäftigt det du gör. Och jag tänker att första gången jag träffade dig, då kom jag hem till dig för att jag hade köpt planta, jag köpte jordgubbar och hallon.
Mm.
Och då blev jag så imponerad över dels dina växter och hur du hade byggt upp, men också att du var så otroligt generös med att dela med dig av kunskap om hur jag skulle göra för att det skulle gå så bra som möjligt, och du visade hur du hade gjort i din egen trädgård. Jag tycker att jag blir så glad när jag träffar människor som är generös och omtänksam på det här sättet.
Men det är så ska det vara, tycker jag. Jag tycker inte man ska ta betalt för någonting som är självklart för mig. Alltså, det vill jag dela med. Och det är varför det börjas, eller jag började med göra YouTube-kanal. Då var det för många år sedan. Då satt vi åt middag, jag och mina barn. Och så pratade vi, ja, vad ska vi göra med huset sen när jag blir gammal och gaggig? Och då sa min pojke, nej mamma, jag kommer inte våga köpa ditt hus. Så varför det? Jag kommer att förstöra din trädgård. Så det var ju största fara för han. Inte som att han kunde inte ta hand om huset eller så. Nej, han vågade inte göra fel i min trädgård. Och då tänkte jag, då kanske ska jag spela in video så att när han kanske vågar köpa mitt hus så han kan blicka tillbaka och kanske hans tjej visa intresse för trädgården, så då finns det facit.
Det är ju jättebra. Och det är ju lite det också vi vill med den här podden, att så här, vi berättar om våra erfarenheter och sprider det. Och ja, jag tyckte det är jättehäftigt. Du hade ganska många följare också, tycker jag.
Ja, tack.
Ja.
Nej, det var faktiskt, jag kämpade ganska länge för att få första 1000 följare på YouTube-kanalen. För att då kan man få flera funktioner på sin blogg eller kanal.
Ja, just det.
Så att, ja, 2 år jag tror det tog. Men sen när tidningen Land började skriva om mig. Alltså på en månad fick jag 1000 följare.
Häftigt.
Det var alltså häftigaste. Alltså, det var jättekul.
Ja, det förstår jag. Ja.
Och även på Facebooken också. Jag är med i olika grupper, men då står jag som Tatiana Henriksson. Men de känner mig. Och jag brukar lägga ut länkarna till min en plats under solen.
Ja.
Jag tänker att det är ju så otroligt många fina tips på hur man gör trädgård som blir både hållbart, för att du är väldigt miljövänlig i ditt sätt att odla. Mm. Och sen också att det är väldigt ekonomiskt hållbart.
Ja, men det är framförallt för mig var det ekonomiskt. När jag kom hit till Sverige för 32 år sedan, då var det ju ganska svårt att etablera sig här som en utlänning. Man behövde lära sig språk, man behövde fylla på utbildning och få jobb. Och för att allt här kostar så jäkla mycket pengar, tycker jag. Jord, gödsel och frön och allt möjligt och möjligt. Så då började jag tänka bakåt i tiden som hur min mormor gjorde. För att sådana saker vi hade inte på den tiden i Ryssland. Vi hade kogödsel, vi hade olika saker som vi kunde köpa på apoteket eller i mataffären. Så då började jag som titta bakåt, tänka bakåt. Ja, men hur gjorde min mormor? Och använde hon på saker för att gödsla istället för att åka och köpa en del gödsel som tyvärr förstör plantorna. Och då tänkte jag, nej, jag vägrar att köpa gödsel. Jag ska, och det som också som hon har skrivit i tidningen Land, min odling ska inte kosta mig 17.
Nej.
För att ja, jag är inte ensam. Det finns många ensamstående mammor eller äldre personer som har ju gått i pension och de har inte ekonomisk möjlighet att köpa allt.
Nej, men så är det ju.
Ja, och sen har jag också tänkt, men ja, köpa gödsel, då måste jag sätta mig i bilen för att jag bor i Örviken. Närmaste butik är ganska lång bort. Ja. Bensin, eller nu har jag dieselbränsle av gaserna. Sen måste jag ta den där påse som också tillverkas i en fabrik som också kräver massa energi, ström, ja, you name it, och avfall som det blir ju restprodukter eller någonting sånt. Så försökte jag ersätta alltihop. Och då började jag titta på ryska YouTube-kanaler för att där kan man hitta inspirationskällan. Alltså, det är vårt sätt. När jag var liten, vi hade ingen gräsklippare, vi hade ingenting. Vi hade ingen gräs. Alltså det var hemma hos min mormor i en by. Allt var ju odlingsytor.
Det har jag hört andra säga också. Alltså, men varför är det så mycket gräsmatta? Varför har man det? Och det säger, det är en bra fråga.
Ja, så att när jag köpte hus 2008, då fanns det inte en enda träd på tomten. En liten runt jordgubbsland och två buskar med röda och svart vinbär. Och liten blomrabatt. Jag tänkte, det går ju inte. Och sen började jag tänka, tid, ork och pengar. Även när man kommer dit så då har jag inte byggt upp. Jag har inte börjat göra jord av löv till exempel. Eller göra kompost. Så att, men jag tar lite i taget. Så jag bestämde mig, jag köper ett träd per år. Då har jag efter några år som jag vill ha. Så gjorde jag så. Och nu har jag min trädgård och för några år sedan, inga fler odlingslådor. Jag orkar inte, jag hinner inte. Men 5000 dyker upp varje sommar någonting nytt.
Ja, det är svårt att hindra sig själv.
Nej, men det är speciellt som jag hade fått från min väninna. En planta av jordgubbar som ger skörd 2 gånger per år. Eller per sommar, per säsong. Och den hade ju gav flera revor. Jag tänkte, jag måste ha plats för den.
Ja.
Ja, då var det pallkrage. Vi hade ju, jag fått några pallkragar, så jag byggde upp och rivde upp gräsmatta och fyllde med bokashejord. Och ja, nu växer de där.
Häftigt. Mm. Ja.
Så det är, och framförallt, det är som du också säger, inspirationskälla. Mm. Alltså jag vill att vanligt folk som de kanske bor i en lägenhet eller en liten villa, alltså de ska våga prova odla lite. Man behöver inte ha flera hektar med potatis eller någonting. Nej. Alltså jag tycker vissa tv-program gör så där, de avskräcker folk.
Ja, det blir för häftigt, det blir för mycket.
Häftigt,
ja,
men visst. För mycket. Och så, det var ett program, ett trädgårdsprogram förra året. Du måste köpa grisar för att få att de ska lyckra upp jorden. Alltså du måste ha kyckling, du måste ha kalkon. Alltså men hallå.
Ja. Ja.
Det är ganska mycket jobb. Det jag kan tycka, just där jag och Emma pratar ganska mycket om, kanske både, ja, framförallt trädgårdstidningar. Det ger en ganska orealistisk bild av att det är som så lätt. Alltså, ja, precis, men bygg ett litet hägn och sätt dit en gris.
Mm. Ja, precis.
Ja.
Ja.
Så ska du, ja, men alltså, det är jättemycket jobb med vissa grejer.
Mm. Ja.
Och jag tänker att även trädgårds TV är ju mycket så att, ja, men då, nu ska vi ha ett litet kul projekt med höns och så ska vi använda hönsen i trädgården. Jo, men det är ju jättetrevligt. Mm. Jag vill också ha höns. Mm. Jag har ordnat ett hönshus till det. Men då ska jag ju först transportera hem det här hönshuset. Mm. Sen måste vi gräva för att kunna dra fram el till hönshuset. Mm. Jag vill ha vatten vid hönshuset.
Mm. Mm.
Alltså det är ju ganska mycket... Ja. Jobb med det där. Mm. Vi måste gräva ur för att vi ska näta runt i botten för att inte räven ska gräva sig in.
Nej. Du kan behöva sätta nät ovanpå för det kan komma rovfåglar och ta dem också. Precis.
Och då så bor ju jag ändå ihop med någon som är otroligt händig.
Ja.
Alltså han kommer ju att svänga ihop det där.
Ja.
Utan något större jobb. Ja. Men jag själv skulle ju ha jättesvårt att få ihop det där. Och ibland tycker jag att det kan bli lite lur. Alltså folk tror att det ska vara så lätt och sen när de står där med lera upp till knän och grina i september för att man får inte upp all den där potatisen och det är supertungt då
ja, det är ju så.
Kan man ju känna sig ganska misslyckad.
Ja.
Så det är därför när jag spelar i mina videor så jag ser att ta inte allt på en gång. Ta en sak i taget.
Precis.
Ja. Och för att annars står du där, du har 40 tomatplantor och sen visar sig, men var jag ska sätta dem.
Ja.
Så jag har ju ganska litet växthus, 11 kvadrat.
Mm.
Och det ryms ju kanske 10 hinkar med plantor.
Mm-hmm.
Inte mer.
Nej.
Och, ja, och så står man där och lägger tid och jord och ström för att driva upp dem med lamporna och så vidare.
Ja.
Nej, lite i taget. Och sen prova.
Ja.
Och också jag tycker... Ibland det kommer mode, tycker jag.
Oh ja, det går jättemycket mode i trädgård. Mm. Det gör det. Ja.
Så det var för några år sedan, det var ju mode chili. Alltså chili, ja, jag har skaffat och körde, jag vet inte, 10-15 chiliplantor. Vet du vad? Inte en enda chili blev uppäten.
Nej.
Vi tyckte inte om dem. De var för starka. Jag har ju problem med magen. Jag kan inte äta den.
Nej.
Så jag tänkte, och det tog ju så mycket plats i växthuset.
Ja.
Så jag tänkte, aldrig någon mer. Men jag hittade två sorter chili som jag tyckte om och som är inte så starka. Så de fortsätter jag.
Ja, men det är ju mycket sånt där att det går mode i trädgården. Ja. Och så blir det blir som överdrivet.
Absolut.
Och det är lite så här, men testa en chiliplanta och se om du är så här. För jättemånga år sedan, alltså typ så här 60-talet, 70-talet, du är så här. Vi ska sätta barrväxter fulla trädgården.
Mm.
Och sen hatar ju alla barrväxter som växte upp med det.
Mm.
De vägrar ju ha barrväxter i trädgården.
Mm.
Och nu ser man det lite på väg tillbaka. Men det är lite mer det här, ja, men man behöver inte... ta allt.
Nej.
Utan du kan testa en.
Ja.
Men det är lätt hänt att man faller för trenderna.
Ja, absolut.
Mm.
Det var ju också en kändis trädgårdsperson hade, nyzeeländsk spinat, det är så gott, det är så bra, det är Så jag driver upp, alltså det var så vidrigaste smaken jag har smakat i. Så jag försökte riva bort den och sen slängde på komposten. Och den dyker upp nu år efter år. Fröna dog inte komposten, jag blev tokig.
Jag måste säga en parentes om höns också. Mm. Det ser ju så här jätteromantiskt ut när de går omkring och så här pickar är lite löst. Du kan ju inte ha hönslösa. Nej. De river ju upp hela trädgården. Jo. Så att det ska man testa ha höns? Men nej, de ska vara inhägnade. Mm. Det går inte. Mina föräldrar hade höns. De rev sönder min trädgård.
Jag kan säga att jag har en trädgårdskanin. Det räcker.
Ja, just det. Jürgen.
Ja, en stor belgisk jätte som är... Ja. Jag har ju försökt ha en som burkanin. Det går inte. Alltså, han rymmer ur allt, så nu får han lösa. Han far ingenstans. Mm. Och det är ganska gulligt när han hoppar fram och alla tycker att han är så söt. Mm. Men han är inte så söt när han är ett pioner, kan jag säga.
Nej.
Men, ja. Mm. Nej, men djur i trädgård är lite knepigt. Alltså, det är inte bara...
Nej, det
räcker med att ha katt för att man ska bli lite irriterad över att de tycker att det är en stor kattlåda som det är kattparadis.
Ja. Ja.
Så man får springa och jaga dem från sådder och sådär eller lägga över
med någonting
kompostgaller så de inte är och sprätta upp.
Ja.
Eller skater eller
skater, det är min stora alltså.
Det är det bästa med Jürgen. Han jagar skator.
Mm.
Han är så stor. Att de är rädda.
De vågar inte.
Och de har väl säkert försökt picka på honom i något tillfälle. Ja. Så nu när sitter de på backen, då tar han full fart och springer mot. Det är bra.
Ja.
Ja.
Jag har katt, men det är inomhuskatt för att vi har ganska många katter runt omkring där jag bor.
Aha.
Och jag såg dem slåss med varann och blev skadade. Sen katten han sover med mig i sängen. Och jag vill inte ha den där smutsiga tassar och sådär.
Nej.
Så han är inomhus. Men de andra grannens katter, de kommer och som du säger gräver upp. Men då hittar jag ganska bra medel. Alltså som väldigt enkelt att få tag på. För en del kanske. Kaffesump. Varje tisdag de tömmer våra kaffemaskiner på jobbet. Så jag brukar komma dit och ta några påsar kaffesump. Och det är ganska mycket. Så tar jag dem hem och så ströjer jag kaffesump på jorden. Då kommer de inte dit. De gillar inte den där doften.
Nej, jag har för mig att det typ hjälper mot sniglar också.
Det vet jag inte.
Nej.
Precis. Knack.
Ta i trä.
Nej, jag har inga sniglar. Men vad heter de där? Liljebaggar.
Ja.
Det är suverän grej mot dem.
Oho.
Så att alla där jag har jag älskar liljor. Det är två saker. Eller blommor. Det är liljor utomhus och orkidéer inomhus. Så där de växer, då sätter jag jättemycket kaffesump runt om. Och då faktiskt, jag klarar mig så ganska bra mot de där röda baggarna.
Jag har jättemycket liljebaggar.
Ja.
Jag måste skaffa kaffesump.
Du kokar ju kaffe, men spara den. Torka den, annars den börjar mögla ganska fort.
Ja, det är klart.
Jag har provat, jag tänkte, det är också bra gödsel. Bra gödsel. Så jag sådde tomatfrön och jag tänkte när jag skulle skola om dem, då sätter jag kaffesump i jorden. Efter en vecka, allt möglade. Hela påsen där var plantorna, odlade dem i mjölkpaket. Jag var tvungen att slänga upp allt. Så inte inomhus.
Nej.
Det är
ute i gödsel.
Ja. Och då det kommer lite vind och lite sol så den torkas, den hinner inte mögla så det blir inga skador.
Men det är spännande, då ska jag ta och pröva det. Jag tycker också jättemycket om liljor. Och har rätt många fina som faktiskt har fått stå i fred sista två åren för att liljebaggen har upptäckt min gräslökshäck. De är helt hysteriska i den. Jag har sprungit och jagat liljebaggar där både förra sommaren och den här sommaren. Det kryllade av. Det var ju för sig lätt att hitta dem, för de är ju liksom på samma ställe.
Ja.
Men de skadade ju liljor. Eller bladen. Alltså ett år, första året när jag fick dem, det måste vara för många år sedan, så var det bara en pinne och blomma. Blommorna äter de inte faktiskt.
Nej, nej, men de skalar ju av allting annat.
Ja. Ja.
Mm. Ser lite trist ut.
Ja. Nej, men så. Kaffesump, det är
det. Pröva det. Mm. Har du några andra favoritväxter?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag odlar det jag vill ha. Och det jag kan använda på vinter. Och varför det också jag började odla, för att min son, han har ju atopisk eksem och väldigt stora problem med huden. Och så när vi började, jag ger honom sylt, köper sylt, då fick han utslag direkt. Så jag tänkte, nej, det är de där ämnena och massa annat tjafs. Så då började jag göra egen sylt och julgubbsland och hallonland. Och på detta viset det som började. Och nu jag försöker ta vad jag vill ha. Jag gillar inte nyzeeländsk. Det vet jag redan. Alltså, vad heter de där? Blomkål och broccoli har jag provat många gånger. Men de andra åt den före mig. Så jag tänkte nej.
Ja.
Det vill jag inte ha.
Nej.
Men det är vad som jag gillar mest. Det är, jag tror, min hallon som du har. Den är jättegod. Och ja, nej, jag vet inte. Det finns inga fler favoriter. Mer såna där saker som jag vill ha i min matlagning. Som jag kan spara, som jag kan lagra och använda på vinter.
Jo, jag gillar också den typen av odling. Alltså det som faktiskt blir uppätet. Jag har jättemycket bär. Och grejer. Sen grönsakerna, det är ju mest jag som är intresserad av. Sen känner jag, tror jag var det förra avsnittet jag berättade om, alltså nu, jag ger upp på tomat nu.
Ja.
Alltså jag kämpar så mycket med den, och tomaten vill inte. Däremot är jag duktig på grönkål. Det blir alltid
jättebra. Det inte jag. Alltså,
det går super. Ja. Så jag får hålla mig till grönkålen.
Ja, ja.
Men det handlar väl lite om vilken jord det är och liksom.
Ja.
Jag har ju också haft en jordexpert här som har pratat om det.
Ja, det är Anna-Lena.
Jag gillar ju att täckodla. För jag tänkte precis som du, att jag ser lite poäng med att jag ska åka till ett varuhus och köpa 5 säckar med gödsel som är ganska tveksam kvalitet.
Ja, det är nog bättre att köpa direkt från en bonde.
Ja, om man liksom ska ha.
Ja, men precis.
Ja, men även hos bonde, du vet inte vad.
Nej, man vet inte vad det är, och man vet inte vad det har varit.
Nej, alltså nu och, efter den här pyralidskandalen så är man ju lite mer på sin vakt. Alltså, och jag tycker att det är jättetråkigt när man tänker på alla som har fått sin odling förstörd, men det jag kan tycka är bra är att det blir en större medvetenhet om, alltså när vi väljer att jordbruksmässigt använda vissa typer av ämnen, så får ju det konsekvenser.
Absolut.
Såklart.
Ja.
Och att innan det hamnar i ens egen trädgård kanske man inte reflekterar så mycket över det. Vad använder de egentligen i jordbruket? Vad händer då i förlängningen? Jag tycker att det är jättebra att mer människor börjar fundera på det. Så jag väljer att täckodla. Och tycker att, alltså, rent näringsmässigt behöver jag inte gödsel, för det blir väldigt frodigt och stort hemma hos mig, det jag sätter. Sen är det klart att det tar ju lite längre tid att multna ner till jord, men när det väl är igång så blir det ju en jättefin jord. Man behöver bara ha lite tålamod.
Precis. Men det finns ju olika sätt att man kan skynda på bland annat, som jag hade tänkt väldigt länge och hade faktiskt inte råd till slut, det är bokashi. Det är suverän grej. Lätt att fixa, speciellt om man äter mycket eller om man får mycket grönsaksavfall hemma. Och den där lakvatten som man får därifrån, den är också toppen. Och sen gräsklipp, det är också någonting som jag också sparade pengar några år för att köpa gräsklippare med uppsamlaren. Då när jag tog gräsklipp, jag sätter dem i säckarna. De är svarta, alltså från blomgjort, jag slänger aldrig såna. Så jag sätter in dem, knyter fast och sätter i sol. Och efter, jag vet inte, en vecka, då blir det sån här brun geggamoja. Och ett kan du lägga ut den i trädgården, men jag sätter i vatten istället för att göra med brännässlor.
Mm.
Det klarar jag inte av doften.
Nej, det luktar väldigt skarpt. Ja, jag har hällt ut en tunna sånt och sen fick jag bakläxa och göra nytt.
Så att prova med gräsklipp, det är mycket mildare.
Ja. Mm.
Plus det här, du späder ut sen med vatten och sen kan du sila och vattna, gödsla dina plantor. Och det här är ju 10 gånger bättre än kogödsel.
Mm.
Så att det är färskt. Korna har ju 4 magar och den där gräset, den går ju hit och dit och fram och tillbaka i någon vecka innan den kommer ut.
Mm.
Och då gör du samma sak med gräsklipp fast i påsen.
Ja. Ja.
Mm. Så det är...
Mm.
Ja, det är jättekul att det blir... Jag kan ju tycka att det har blivit en ganska stor utveckling på hur man kan odla bara... Alltså, om jag tänker sista 10 åren.
Mm.
Du säger att du köpte hus 2008, då fick jag mitt första barn och det var nog ungefär någonstans i kring där som jag också blev mer intresserad av min egen trädgård. För att man blev automatiskt mer hemmavid än vad jag hade varit tidigare.
Mm.
Jag bodde på landet då, det gör jag fortfarande, fast i ett annat hus. Och på båda ställena har det varit så att det fanns ju ingen trädgård när jag kom, utan det var gräsmatta och yta.
Mm. Mm.
Och sen har jag fått hålla på.
Mm.
Och då var det också precis så där. Jag började med någon liten låda och så var det någon liten låda till. Och så läste jag om att man kunde odla i sand. Ja, men det lät ju lite spännande. Så då prövade jag göra det.
Det har jag också provat, men jag tycker det var svårt att få tag på sanden.
Jo, alltså det är ju det som det fann på. Men det är ju... Och då tycker jag att man fick leta mer för att hitta information om alternativ till att odla i jorden. Helst med skulle du ha en jordfräs som slafsar sönder allt liv först.
Ja.
Och så sen skulle du ha konstgödsel och så skulle du ha si och så.
Mm.
Så då läste jag mycket på... vad heter det, alternativ.nu, alltså så här forum om självhushållning och eldriven, alltså mycket självhushållningssällskap som ju var lite mindre då, inte lika allmänt spridda som de är nu.
Nej.
Och så var det ändå som att det började rulla på lite grann med att odla som man själv ville och våga pröva nya grejer. Och så sen så kom Sara Bäckmo igång. Och så sen när hon hade som plöjt lite vägen, då dök ju upp en massa andra människor som hade hållit på ganska länge. Börje Remstam till exempel, Nils Åke, vad heter han då? Den fantastiska mannen som odlar i sand och gräsklipp. Han var trädgårdsmästare. Nils Åke heter han i förnamn.
Ja.
Ja, men alltså,
Men jag har googla. Kollat.
Mm. Ja, men alltså det kom... Helt plötsligt så var det som mer öppningar för att göra på ett annat sätt.
Absolut.
Och sen, puff.
Och sen när jag började söka, precis som dig, alternativa gödsel eller något annat information, hur jag ska plantera, hur de vill ha, ska de stå i solen? Alltså det finns så lite information på nätet. Alltså som om du ska googla på svenska sidor. Och det tyckte jag var ganska som dåligt. Men det är för att det som du ser på 60-talet, alltså då fanns det inte alla de där gödsel som går och köpa på affär, så folk gjorde det som min mormor och farmor gjorde. Och sen glömdes det bort och sen blir folk bekväma av sig. Varför ska jag göra det och det om jag kan åka och köpa istället? Men jag tror nu börjar mer och mer folk som du och jag och du också gå tillbaka och se hur det var när det inte har funnits massa gödsel på affären.
Mm.
Plus man tänker på miljö också.
Ja, absolut. Ja. Och jag tänker att det, precis som du säger, det har att göra med att alltså, jag tänker att det har en direkt koppling till folkhemsbygget och att Sverige hade en ganska hög välfärd efter andra. Alltså, min farmor var från Robertsfors och hon föddes i en statarlänga Så de växte ju, hon, det var ju verkligen fattigt.
Mm.
Men hennes föräldrar, de kunde ju egentligen allting om hur man odlar. Mm. Mm. Men hon ville överhuvudtaget inte ha med det att göra. Alltså hon kunde ju jättemånga saker som om olika saker, om alltså att liksom leva ekonomiskt och hur man verkligen klarar sig på ingenting. Men hon hade turen att få läsa till lärare och fick en bra, alltså fick ju också ganska bra betalt, för det hade ju lärare på den tiden. Och efter det så var det som att hon överhuvudtaget inte ens ville bli påmind om hur fattigt, slitigt och hemskt de faktiskt hade haft det. Så att när jag flyttade till mitt första hus, så när hon kom dit så såg jag att hon höll på att börja gråta, för att hon tyckte att det var helt fruktansvärt att jag skulle bo ute i skogen där det var mörkt.
Oj, ja,
det var
ja.
En massa skog, det var jättelångt till affärer,
ja,
vi skulle elda med ved. Alltså det var så många saker som hon tyckte att man, men, så, tog hon rätt i mig och bara, men alltså Teresa, igen. Det här behöver du inte gå med på. Ja, men så här, fan, jag vill bo här, jag tycker det är jättefint. Ja, men det är ju så mycket jobb. Och det sa hon ganska ofta om sådana där saker. Ja, men det är ju så mycket jobb.
Ja.
Och så tänker jag att det var för många som levde, alltså var med i slutet av, eller var med under andra världskriget, och så gick det uppåt sen. Då ville man inte ha med sig det där.
Nej.
Men så jag tänker att du som är uppvuxen i ett land som har haft lite kämpigare under en mycket längre tid, där tänker jag att den kunskapen är mycket mer aktiv. För att man ska överleva. Jo, men så. Ja. Alltså jag känner många andra som kom från Östeuropa som också berättat där, när de pratar och berättar om liksom hur de har vuxit upp eller hur föräldrarna lever och har det, så tänker jag, men det där tänker jag ju är Sverige på på efterkrigstid, att man vet hur man odlar, man vet hur man tar hand om djur, man vet hur man gör en massa saker som vi kan läsa i så här flashiga självhjälpsböcker som kom nu. Alltså, hipster snida din egen huggkubbe. Nej, men alltså, det är så mycket som kom igen som lite... Ja.
Men nu är det coolt.
Jo, nu är det coolt, nu är det mode.
Ja, precis. Och det är lite det här att, titta, nu satsar vi på att vi flyttar ut till skogen. Alltså det är liksom ett medvetet val att vi ska leva så nära och hur man gjorde förr. Och det, man romantiserar det hårda slitet och tar bort det. Så att, samtidigt som det blir som att man... Jag vet inte vad. Man glömmer liksom bort... Mm. Varför man gjorde det förr. Nu är det bara häftigt.
Nej, det och det är ganska roligt. Både jag och Emma är ganska engagerade i levande rollspel också. Live och teater och sådär. Och där finns det ju ibland en het diskussion om vad är historiskt korrekt och inte. Om man ska lajva 1600-talet, då ska det vara exakt som det var på 1600-talet.
Ja.
Det fanns inte potatis på 1600-talet.
Och inte bananer.
Nej. Det fanns inte diskmaskin. Nej. För det var inte uppfunnet då. Men hade de haft diskmaskin och banan,
då hade de
diskat sitt porslin och ätit sin banan.
Japp.
Och varit nöjda med det.
Ja.
På tal om bananer. Det var ganska roligt grej som hänt mig när jag kom hit till Sverige för första gången. Då gick vi med min bekant till Konsum, skulle handla lite mat, och så säger jag bananer, och så tar jag en stor knipe med bananer och andra och tredje, och så frågar jag mig, vad gör du? Jag säger, jag köper bananer. Men varför står du så mycket, de blir ju dåliga. Ja, men då kanske de finns inte imorgon. Alltså för min del var ju att vi fick äta bananer eller köpa bananer en gång per år. Då hamstrar vi det, alltså fick jag köpa så mycket som möjligt för att då imorgon finns de inte.
Nej.
Och sen, alltså det var ju chocken för mig. Och jag tänkte, nu är det det är som också varför det blev ju så där många, det var ju också för många människor att ha egen stuga eller odlingslott. Alltså det var ju inte så lätt att få det.
Mm.
Vi bodde, min mamma och pappa, vi bodde i Sankt Petersburg och min mormor bodde en bit utanför Sankt Petersburg. Så hon hade en stor lott och där har vi odlat allt, för att det finns inte att köpa på affären. Alltså på vinter till exempel, potatis, den är så möglig så det går inte att äta.
Mm.
Den är frostskadad. Jag vet inte om ni kan åt någon gång frostskadad potatis. Den blir jättesöt.
Ja, det blir den. Har man den bara i kylen för mycket så blir den ju så, smakad.
Det här söt potatis inom parentes, alltså jag kommer ihåg än idag.
Mm.
Så ja, men då hade vi källare eller som jordkällare, så vi hade potatis året runt för vårt eget bruk. Mat.
Ja, det är lite, vi är så bortskämda i Sverige att vi förstår det inte själva.
Nej.
Och det är också, om man far runt i stan och så ser man så här, åh titta vad många äppelträd. De äppelträden är ju satta.
Bara för dekoration?
Ja, nej, de nya. Men om man ser de stora som är satta på så här 60-70-talet.
Mm.
Och de är jättestora och jättefina. Men frågar man ägarna så här, vad gör ni med äpplena? Vi bara släng dem.
Mm.
För att man tar inte hand om det. Mm. Men man kan ju köpa äpplen på affären. Varför ska man behöva ta hand om det? Och det är ju lite... Ja, nej. Det är svårt att förstå att... egentligen är det en bra idé att ta hand om sina egna äpplen.
Ja.
Och inte behöva... Och om man inte kan ta hand om dem. Men du kanske ska ta ett annat träd än ett äppelträd.
Jag har ju som äppelträd och körsbär.
Mm.
Och plommonträd. Och jag tycker det är ganska bra. Det räcker för mig.
Mm.
Så, och det är en sort som jag måste såga bort den. Det var första trädet jag köpte när jag köpte hus. Och det var som du säger. Jag har inte kollat. Jag har inte googlat. Mm. Vad är det som är bra för sort? Vad är det som är dåligt? Vad som anpassar sig i våran klimat? Och hållbarhet under vinter och så vidare och så vidare. Nej, jag köpte bara för att det var vackert namn på sorten.
Ja.
Så nej, det var inte bra sort. Men då kokar jag sylt av alla bär till exempel. Och på vintern då kokar jag egen saft av den där sylt. För att jag har ingen ljudkällare, jag har ingenstans att förvara. Jag har ju två frysskåp. De är proppfulla med allt möjligt. Svamp, bär, fisk och ja, allt möjligt. Så då försöker jag istället koka upp alla mina grönsaker på hösten och lagra dem. Jag har en stor hylla i garaget. Jag lagrar det på hyllorna och så använder jag det på vinter.
Mm.
Precis på samma sätt.
Mm.
Jag kommer ihåg, det var ganska roligt hemma hos mig. Jag var även hos min mormor. Vi brukar vi kusiner lägga sig så där under på golvet och titta under sängarna. Och det var ju proppfull med burkar. Och det kan vara äppelsaft eller kompott. Och det kan vara tomater marinerade. Och det kunde vara marinerade gurkor. Och det kan vara hur mycket gott som helst. Eller sylt eller körsbärssylt. Och det är så gott. Så där brukar vi fiska under sängen. Så att jag försöker alltid också googla och hitta bra recept som ska inte förvaras i kylskåpet eller i källaren. Så att,
nej, det där är ett jättestort problem. Jag har inte heller jordkällare.
Mm.
Jag har källare på mitt hus, men det är lite för varmt. Mm. Så att det funkar inte att förvara som jag tycker att det ska vara.
Ja,
utan det blir som för dig, jag får ställa upp i garaget och så måste vara så att det klarar sig i rumsvärme. Jag har funderat på att köpa, det finns ju plastjordkällare man kan köpa.
Jo, jag har faktiskt sett dem
och funderat på att köpa och gräva ner, för jag kan tycka att jag gillar ju potatis väldigt, väldigt mycket och jag skulle tycka att det var hur trevligt som helst att kunna gå och hämta min egen potatis. Sen är det ju, även om potatis idag är dyrare på affären än vad det har varit tidigare, så är det ju ändå relativt billigt att köpa potatis. Så, och det är ju tur.
Ja.
Så att en del av det man odlar kan ju också tänka det är ju också ett nöje med att göra sitt eget.
Ja.
Mm.
Det är ju att kunna bevara det på något vis.
Man får äta upp det. Ta hand om det.
Ja.
Mm. Och det blir inte dåligt.
Nej.
Ja.
Det är ju också någonting med det. Men jag tänkte också på det. Jag följer några odlare från Stockholmsförorter också på Instagram. Och det är ju människor från hela världen som kom med sin odlingskunskap som är helt annorlunda än den som jag och Emma har vuxit upp med.
Ja, men visst.
Mm. Vi brukar skoja ibland och prata om att, eller det är ju inte ens ett skoj, det är ju sanningen. Våra minnen av rabatter som barn, det är ju en smal jordränna och så ska det vara helt död brun jord längst upp. Inte ett ogräs. Och så är det en tagetes.
Ja.
En dahlia. Nej, inte dahlia. Vad heter de? Petunia.
Ja,
petunia.
Precis. Ja. Kanske silverek.
Kanske lite silverek. Alltså det var så det var de blomsterodlingar man såg.
Ja. Ja.
Och så också trädgårdslanden var ju också ganska, det var potatisar.
Mm. Och morötter.
Och morötter och så. Ja.
Ja. Ja.
Så att, och så ser man de här människorna som kom från andra odlingskulturer.
Mm.
Alltså helt sinnessjuka odlingar. Vad de får ut på världens minsta yta.
Mm.
Alltså det är helt otroligt.
Och jag tycker också det blir, de använder, alltså de använder grönsakerna på ett annat sätt.
Ja.
Mm. Jag vet, det var min man berättade när han var ung och så var det några som odlade. Jag undrar om det var blomkål och sånt där. Mm. Och vi säger, ja men blomkål, du använder ju den här vita. Men de använder ju bladen alltihopa. Mm. Och du säger, ja det är klart. Mm. Det går ju att äta det med.
Mm.
Men man blir liksom såhär, nej men det är bara den vita delen man äter i blomkålen. Mm. Och, ja.
Ja men det är också, jag faktiskt av rena slumpen snubblade över några videor på YouTuben om dealen till exempel. Man slängde ju, eller man plockar bara den där gröna blasten och sen resten kanske låter gå i blom för att salta gurkor och sånt, göra inläggningar. Sen slängde man resten. Och jag såg att nej, man ska inte slänga varken blommor eller skälk som blir kvar. Göra mindre bitar, torka. Och sen fick jag köpa kaffekvarn och så malde jag dill och så gjorde jag video. På en dag fick jag 5000 visningar.
Oj!
Alltså, och det är så otroligt gott att sätta köttfärssås, korvstroganoff, alltså det spelar ju ut.
Ja.
Och så många skrev, men varför gjorde du inte video tidigare? Jag har precis slängt all dill på kompost.
Det kom ett nytt år.
Ja. Men då har ni något nästa år att göra.
Ja.
Mm. Och sen hittade jag också en video om paprikan. Det har jag också nu börjat spara. Alla frön, alltså jag köper paprika för att mina är redan konserverade. Så när jag köper paprika, då sparar jag allt. Fröna och de där vita, så du vet, i mitten grejer.
Mm.
Och sen när jag skär bort toppen, då försöker jag skära bort allt röd eller gul eller vad det är, orange. Så torkar jag den också. Jag kör den en minut i mikro och sen steker jag. Det blir som stekt paprika. Så låter den ligga sen kvar och torkas och kör i köttkvarn. Eller kaffekvarn.
Mm.
Gud vilken doft. Alltså hela köket doftade så rostat paprika. Det är så gott. Så om vi säger så, jag sparar en burk. Jag kan inte som få från en paprika, det blir ingenting. Så att jag torkar.
Man får spara på en stund.
Och
det är ju ett sånt trevligt sätt att ta tillvara allting.
Ja. Och hur slänger man ju
Absolut.
Mm. För att tidigare jag också slängde paprikafrön, alltså från köpets paprika i bokashe. Mm, då hade jag paprikor och väl de klarar sig ganska länge.
Jag blev så full i skratt. Jag såg nu, jag hade köpt, jag har kanin. Förutom den här galna trädgårdskaninen så har jag vanliga små kaniner som min sons. Och så förra året hade jag köpt halmbalar för att bädda in i buren när det blir vinter och så, där, så att de ska ha det bra. Och då hade jag kvar en som hade blivit dålig, så att den hade jag dragit fram nu och ställt undan. För jag hade köpt nya barn så jag skulle göra i ordning för vintern. Mm. Och så hade jag tänkt att jag ska bära ner den där till trädgårdslandet och bara kasta ut den. Så blir det ju jord och så småningom. Och nu har jag glömt bort att göra det. Och så nu igår när jag gick ut för att mata kaninen. Men då har det ju börjat växa.
I ballen.
I balen. Så har det börjat skjuta skott. Ja. Av ny här. Man blir så här, hur kan det här ens hända? Mm. Alltså det är ju död halm.
Ja. Ja.
Helt otroligt. Ja. Alltså vilken kraft det finns i växtlighet.
Mm. Det är det, det. Jag köpte förra året hästgödsel från någon bonde.
Mm.
Och satte i påsar. Och sen stod det över vinter för att jag behövde inte allt på en gång. Det var ganska mycket jag köpte. Och sen på våran, då ser jag, alltså den var ju som halvgenomskinligt på sig, sopsäck.
Mm.
Alltså den blev helt grön. Alltså det växte så in i bomben i den där påsen med gödsel. Och jag tänkte, ja. Sånt vill jag inte köpa, så därför jag håller mig till kaffesump. Jag använder gräsklipp, jag använder bokashi och lakvatten.
Mm.
Jag använder bananskal. Jag använder mjölk, alltså när mjölkpaketet är slut, det blir ändå alltid något skvätt. Så häller jag i en vatten i den där, skaka av och häller ut. Det är också det, kalk och sånt. Det är jättemycket.
Min porslinsblomma älskar det. Jag läste ditt tips om det. Jag tänkte, jag ska pröva på porslinsblomma. Den har inte varit så glad i någonting som jag har försökt erbjuda. Men då, bara, puff, den tyckte häftigt. Om kalk, tror jag. Jag blev jätteglad av det.
Också hittade en tips om, också tittade på YouTube, eftersom jag älskar orkidéer. Vattna orkidéer med citronsaft. Alltså en tesked på en liter vatten.
Mm.
Och så vattna, eller ja, det beror på hur man vattnar dem.
Ja.
Jag sätter den i några, kanske en halvtimme i vatten. Och igår såg jag aloe vera. Det är också, man kan göra saft av den, blanda med vatten, silla och vatten. Mm. Precis på samma sätt. Men bäst av allt tyckte jag att man tar den där saften, alltså man tar en bit av aloe vera bladen och så skär ut den eller river upp den. Och så smörde jag, eller vad ska man, alla blad på orkidéer.
Jaha.
Och efter, det gjorde jag i måndags och så jag tittade idag. Alltså bladen blev starka, kraftiga, mörka. Mm. Alltså de fått sin näring, aloe vera saft. Och så idag när jag jobbade på förmiddag så kom min katt, hoppade upp på fönsterbrädet och tittade på tv, så jag brukar säga. Och så plötsligt började han slicka av den där orkidé. Han tyckte om aloe vera saft.
Det var smask.
Det var smask. Jag skrattade. Men det är det som jag säger. Försök att använda det du har hemma. Alltså jäst också jättebra. Och ta med socker och vatten. Jäsa lite grann och sen vattna. Då jäses det alltihop.
Jo, men och det där är ju jättebra grejer att försöka ha i minnet. Jag kan tycka att, eller jag ska säga så här, jag är ganska obrydd om trender och när ja, men gör så här, köp det här, gör det här. Jag har ganska lätt för att stå emot, men det är klart att man kan känna att man blir påverkad ändå om man liksom läser och tittar på mycket. Ja, men om man gör så här, blir det helt fantastiskt.
Ja.
Mm.
Men det är ju sällan så att någonting man kan köpa är så outstanding bra att det övergränsar allting annat. Oftast är det bara någonting som är omförpackat. Det ser fräschigt ut och det verkar det bra. Jag har nästan, eller jag har slutat köpa städmedel, utan jag städar med såpa, ättika, alltså den typen av, ja, av städgrejer.
Ja.
Mm. Och det fungerar ju precis lika bra som om jag köper köksspray eller badrumsspray, alltså vad det nu kallas för någonting.
Ja, precis.
Det jag också kan märka är att jag mår ju mycket bättre. Jag har lite problem med allergier.
Mm.
Och jag märker att om jag använder alltså ett kemikaliskt städmedel så mår jag ganska dåligt. Alltså jag börjar hosta och liksom känner att jag blir lite tät.
Mm.
Men de här grejerna rengör lika bra, men jag mår ju aldrig dåligt när jag använder dem.
Nej.
För det är ju som organiska ämnen som precis innehåller.
Så att, ofta så finns det ju det duger lika bra, men det ser inte lika häftigt ut. Nej. Och det är ingen som gör reklam för de grejerna på samma sätt heller.
Man kan inte tjäna lika mycket pengar på dem.
Nej, precis. Nej. Alltså det är som också, jag hade gjort en undersökning bara för mig själv. Tomatjord, och sen är det grönsaksjord, och så blablajord, och kaktusjord. Ja. Och så jag jämförde, alltså NPK, alltså de där tre huvudämnena, alltså mängden. Det var inte så stor skillnad. Men det stod ju tomatjord, och den blev ju dubbelt så dyrt än vanligt planteringsjord.
Ja.
Alltså det är ju... Och det som jag också säger... Det finns andra saker som du kan tillsätta, som att ganska enkel metod för att tomaterna blir sötare. Mm. Och för att då jorden ska vara som inte lika surt. Och det är bikarbonat.
Mm.
Du blandar ut med, späder ut med vatten och häller i.
Mm.
Och då blir det som tomaterna blir mycket sötare och godare.
Mm. Jaha.
Jo, men det är ju kemi. Alltså,
det är kemi och ja, men det är, jag tycker det är naturmedel eftersom man använder den till.
Jo,
ja.
Precis, den är mycket mindre farlig.
Men det är bara det att om man förstår kemin så kan man göra det själv och inte gå på ja, det som man blir såld, så att säga. Mm.
Ett av mitt livs roligaste år, det var när jag var föräldraledig med mitt andra barn, han född 2013, och då var jag hemma då. Ett halvår var jag hemma.
Mm.
Och han var ett väldigt snällt barn. Så han skötte sig storartat fint och sov bra och åt och var som nöjd med tillvaron. Så då hade jag rätt mycket tid att fundera och tänka. Jag hann läsa ganska mycket böcker.
Mm.
Och då höll jag på mycket med återbruk och... läste en del om minimalism och sådana grejer. Mm. Och då samlade jag på mig ofantligt mycket, alltså hushållstips, precis sådär.
Mm.
Att när du har kokat grönsaker, häll inte bort det vattnet, utan använd det som använder när du bakar, eller du kan vattna dina växter med det.
Mm.
Han var mjölkintolerant, så att jag lärde mig göra egen havremjölk, som ju var... det kostar ju ingenting i relation till att köpa alla de här mjölkfria produkterna. Mm-hmm. Så det var så otroligt mycket roligt som fanns att göra. Mm. Sen handlar det om att ha tid. Jag skulle ju aldrig ha tid att stå och hålla på idag som jag gjorde då. Nej. Jag använde inget hushållspapper, för jag sydde egna trasor av gamla lakan. Jag gjorde havremjölk, jag bakade bröd, jag gjorde all mat.
Mm.
Alltså det gick att göra hur mycket roliga grejer som helst. Mm. Och också ganska mycket om odling då, som gör så. Men då hade jag ju tid.
Ja.
Men det var ett väldigt tillfredsställande år. Att jag kände jag behövde inte leva så mycket på affärernas villkor, utan jag kunde göra som jag ville göra själv.
Ja.
Det kostar min tid bara.
Ja.
Det är det också, jag känner att tiden ibland räcker inte till. Och man vill ju ganska mycket ändå. Det är det som går inte att göra bort från någon människa. Men då börjar jag som undersöka eller göra saker, vad som jag kan underlätta mig. Till exempel jag uppfann mina egna självbevattningskrukor.
Mm.
Alltså de där ölglas och i en Felixburk och en virkat tråd. Och då behövde jag inte hålla på och vattna dem stup i kvart och se att jaha, nu är det torrt eller inte blött och så vidare. Och sen driva upp vissa plantor, typ basilika och timjan och oregano. Då köpte jag den faktiskt en gång ekologiskt på Konsum. Mm. Och så Arigana som jag har nu, den är säkert 5 år gammal.
Mm.
Men det som jag också har gjort video, den blir ju risigt efter ett tag. Mm. Men då klipper jag bort topparna, stoppar in i vatten, de rotar sig och så fortsätter de leva. Mm. Och den faktiskt lever inomhus hela tiden i 5 år.
Mm. Ja, det är häftigt.
Ja. Basilika lite, ganska ofta, och det är också många som har skrivit mig, den får ju spinn eller trips eller någonting. Mm. Alltså det är väldigt svårt. På samma sätt jag har, vad heter den, kälkselleri. Den växte, jag köpte på affär, jag åt upp den och jag behövde till matlagning. Satt ute i trädgården, den växte hela sommaren och så nu på hösten jag tog in den. Så växer den i hyllorna med självbevattningskruka för att den är supertorstig. Alltså, det är fruktansvärt. Men tidigare innan jag hade satt det som på självbevattning, då ser jag så bara den vissna ner och vattna och så bara puff, så står den upp igen. Men oregano, timjan faktiskt var jag kanske så fel. Oregano är 5 år gammal så jag tog för ny hela tiden. Timjan har jag inte lyckats rota än i vatten.
Nej.
Sen sist jag provade sätta i sphagnum mossa för att den också är jättebra medel. Precis på samma sätt som kokosfiber till exempel. Nej, det gick inte. Men jag såg ju ute i trädgården när jag hade den på. Så kom grenarna lite längre ner och så la de sig på jordet. Och då rotade de sig. Så jag tänkte nu när jag köpte nu planta. När grenarna blir nog långa så sätter jag en till kruka bredvid och så tar jag med någon metallgren och sätter fast in i jorden.
Och se om som man gör med bärbuskar.
Ja, precis.
Rota ner med jord. Utan att klippa, alltså att den ska sitta kvar på moderplanta.
Ja, det finns ju jättemycket kul att pröva.
Ja, det gör det.
Och idag faktiskt, jag har spelat en video och innan jag skulle komma till er. Testa första gången jag sådde gurkafrön i sphagnum mossa. Jag vet inte om ni kanske har sett, jag såg dem alltid i blötspån, inte i jorden. Ja. Och jag tänkte, ja men sphagnum mossa, den är ju så bra och antibakteriell medel, så länge den är levande. Om det är torr, då tappar den alla sina egenskaper. Så ja, nu satt jag dem i sphagnum mossa, så får vi se på måndag.
Om ni vill.
Ja, det tror jag de kommer. Och framförallt, det är gurkorna också, de är så lätt att få trips och spinn. Och jag tänkte nu från början, då får de bra start kanske. Och sen funderar jag på sen när jag ska skola om jag kanske ska behålla klumpen med mossa runt om roten. Om det kan också.
Ja. Ja, det borde ju inte skada på något sätt.
Så att nu ska jag ha, vanliga fall jag odlar gurkor på, alltså hemma. Jag började så dem i januari, februari. Men jag har så mycket lampor nu så jag kan.
Men man kan ju pröva.
Lite tidigare.
Jag såg att på ICA Maxi så bygger de ett växthus på taket för att kunna odla egna gurkor i affären.
Kul!
Det är jättehäftigt.
Jag såg ett reportage igår för att se om de ska lyckas. Tidigare så finns det någon affärskedja i USA som...
Ja, vad heter den? Whole Food eller något sånt där?
Jag tror det. Som odlar på sitt tak. Och det är ju klart att den transportkostnaden ner från taket till butiken borde ju vara tämligen låg.
Det är lite... Absolut. Man får anställa en till. Typ för att gå upp och se till dem där.
Ja, man ska ju sköta om dem.
Och det är klart att det borde ju finnas, jag tänkte det borde ju finnas spillvärme från butiken som du kan återvinna.
Ja,
visst. Värme stiger ju ändå uppåt.
Ja.
Men det är just med värme, alltså, och som jag säger, jag vill inte lägga ut så många kronor. Jag har inget värme i mitt växthus och jag vägrar att dra in dit. Och då också man ska leta fram sorter som hinner faktiskt bli färdiga här hos oss i våran klimatzon.
Ja.
Och jag hittade några, jag har testat flera olika varianter av paprika och tomater och gurkor och nu har jag mina favoriter så de kommer jag odla. några år framåt.
Men då vill jag veta.
Ja, men precis. Nu kan vilka du ju inte vara. Ja.
Ska man mina måla? Bästa sorter. Alltså vilka tomater jag gillar. Mm. Jag har en sort heter Golden Nugget.
Mm.
Och den är gul körsbärstomat. Lång och i växthuset. Men det är som man då äter sockerbitar.
Mm.
Oh, och så det var någon kvinna köpte plantorna från mig. Och så på hösten så skriver hon tillbaka, vet du hade rätt, det är sockerbitar på som planta.
Mm.
Så det är den. Sen har jag en som jag verkligen älskar jättemycket och det är hjärta av Ashgabat. Den är verkligen sån där stor tomat. Och det finns i princip ingen kärnhus. Ett år jag hade tänkt, alltså jag tog vara, och det är äkta sorter, det är inga hybrider. Och det är det jag försöker hålla mig till för att få egna frö sen. Så jag skulle ta frön från den. Alltså i en tomat jag hittade 3 frön.
Oj.
Alltså jag tänkte, inte. Och det är det, jag vill inte ha den där vätska, jag vill ha den där köttiga delen.
Ja.
Det är hjärta av Ashgabat. Tredje sort gillar jag bläckrascha, men det hade jag inte i år. Och sen en till favorit jag hittade förra året, ananas.
Mm-hmm.
Det är också en biftomat. Och den är gul-orange. Och den är också väldigt köttigt, jättelite kärnhus. Så det är mina favoriter.
Får jag kanske göra ett nytt försök?
Ja, jag tror att du är för envis för att egentligen ge upp på riktigt. Något, ja, jag tror det. Ja. Jag tror det kommer
jag
komma med.
Jag ska fixa plantorna till dig till nästa år. Jag
får komma och hälsa på och säga hur jag är. Så det har gått så fruktigt. Just tomat, det är som att det har gått någon förbannelse.
Men det är faktiskt också, jag fick ju, man lär sig hela tiden och provar, ja det är som vad man det är. Har fint växthus med fin golv och så gjorde jag också det. Och så odlade jag i hinkar. Och nu har jag träffat min serbo. Och han har också växthus. Och han har odlingsbänkar. Så vi satt precis samma. Alltså jag drev upp plantorna. Hos mig i hinkar. Och hos han i bänkarna. Och vi använder både bokage och jord. Så hans tomater var dubbelt så stora som mina. Och det är stor skillnad.
Ja.
Det är bokage som gör susen. Och nu har jag rivit bort hälften av plattorna så vi ska bygga upp bänkarna, kanske till helgen. Så det blir bänkar och bokage gjort.
Jag tycker också att det är lättare att odla i bänkar. Alltså det är lättare att få till.
Det är lättare att hålla liksom vätskebalansen lite mer stabil.
Jo.
Ja att, och nej. Jag tyckte för min del var ju lättare att ha hand om gammal jord. För att från bänkarna du måste ju gräva upp sätta in bokage nu ändrar jag mig, jag ska ju göra om alltihop. Så det är också ett tips. Och så ska jag köra, jag har köpt för 3 år sedan självbevattningssystem. Och den ligger i lådan. Så att till våren ska jag installera det. Och det är med solceller. Så den ska ju driva upp vatten och vattna. Droppbevattning för tomaterna.
Jo, det underlättar ju också. Att de faktiskt...
När man är inte hemma.
Ja, precis.
När det är sol och...
Ja, men det blir spännande. Jag måste göra ett till försök. Jag ska försöka få upp mina, jag har odlingstunnlar, i år fick de vara i mitt lusthus. För jag tänkte att det kanske ändå skulle vara bättre än mitt växthus. Som är byggt av ribber och byggplast. Det är inte jag som har byggt det, utan det fanns där när vi flyttade dit. Det funkar inte bra, det funkar inte bra i lusthuset heller. Så jag får nog ge mig på odlingstunnlarna. Och så faktiskt i växthusduk. Och så ska jag också tänkt att jag ska pröva odla uppe vid mitt mot huset. Där blir det väldigt, väldigt varmt. Där jag tänkte att jag ska försöka med på några busktomater.
Och då det precis tänkte jag säga att jag hade sått busktomater. Det är 2 favorit. 3. Vilma såklart. Röd. Och sen hittade jag en till sort. Heter Venus. Och det är gul. Superfina. Och jag hade sått dem som sagt 1 januari. Mm. Jag hade dem hemma på fönstret. Först under lamporna, sen på fönstren och sen i mars. Sen vi åt jättemycket tomater och jag tänkte, nu är det varmt ute. Så jag slängde ut dem, alltså ställde mot husets vägg. Så den växte hela sommaren och vi fortsatte äta tomater.
Mm.
Och så på hösten så ser jag att det är fullt med gröna tomater på den och det börjar bli kallt. Jag tog in dem, tände lamporna och vi äter tomater än.
Mm.
Sen i januari.
Ja.
Härligt, ja, men kanske Vilma och Venus är mina, mina nya vänner.
Ja. Red Robin finns också rött. Men jag tyckte att skallet var alldeles för tjock.
Mm.
Det var inte riktigt i min smak. Nej. Men såklart ute med gödsel är det mycket bättre smak än att dola dem på fönsterbänken.
Ja.
Men det är så kul att jag fyller år 30 april och göra egen sallad av egen gurka och egen tomat. Alltså,
det är klart.
Det, är ju, det går ju inte superlyxigt.
Ja.
Ja, men du, jag får göra ett nytt försök. Får vi se vad jag säger till hösten.
Ja, men det blir spännande.
Mm.
Ja.
Det är bra, då har jag ett mål.
Ja, men visst. Mm. Ja. Ja, jag undrar om vi ska runda av här kanske.
Ja, eller är det eller något har vi något du känner mer? Att du skulle vilja få passa på och prata om?
Precis.
Nej, men det är som jag försöker säga att prova, testa. Alltså man kan odla på balkong. Man kan odla på fönsterbänken i köket.
Ja.
Som bara lite grann. Alltså det ska inte vara... Såklart, självförsörjning, det går ju inte. När du har jobb, när du har barn, när du har hus, när du har trädgård och så vidare. Nej, det går ju inte. Men lite grann. Alltså lite i taget, du kan ju sätta. Som i förrgår så jag drev upp, jag har ju IBS. Och jag kan inte äta färsk gullök. Då får jag ont i magen. Men gröna blasten, typ salladslök, det är helt okej. Och så när man tittar på affären, då oftast en brun. Istället för grön, plus priset. Så då brukar jag köpa när det är rea eller riktigt, riktigt bra extrapris. Vanligt gullök. Desto mindre, desto bättre. Alltså, de ska inte vara så stora.
Nej.
Och så sätter jag dem i vatten. Alltså bara botten in i vatten. Så kommer de att börja växa. Gröna blasten. Och det är, jag rekommenderar starkt för de som har känsliga magar.
Och det är ju väldigt gott också.
Det är jättegott.
Jag köper ganska mycket salladslök. Jag prövar det där istället.
Det, nu blir det ju snart jul och då finns det ju sån här hyacintglas. Och det borde ju funka till sån lök.
Alltså det är som tog vanligt burk från majonnäs eller gurka eller någonting. Däremot att rötterna eller som själva löken ska inte ligga för mycket i vatten.
Nej, utan det är bara rötterna.
Det är bara rötterna. Och då vissa lökar så passar inte i diameter till burken.
Nej.
Men då ta en lök från crème fraîche till exempel. Gör ett hål, klipp ut hål i mitten och lägg på burken och sen
på lök.
Så det finns ju olika saker.
Ja, det gör det.
Kallat hydroponisk odling.
Mm.
Den växer bara i vatten. Som de där lökarna. Jag har köpt 2 kilo. Det var inte bara en hyacint glass. Och funderade jag också på hur jag ska få det så mycket som möjligt på en liten yta. Och det började, gallret från ugnen skulle vara bra att lägga på dem.
Ja.
Gallret från ugnen, ja, var ska man hitta då? Då åkte jag på återvinningscentralen och de gick fram till personalen och sa att är det okej om jag tar en galler från en gammal spis som står där borta? Gallret, vad ska du göra med den? Så jag förklarar.
Ja.
Oj, ta 2. Ta 3 om du behöver. Så då tog jag den. Men tyvärr, jag hittade inte tråg så att den passar in i storleken. Så här på jobbet ibland de slänger bort gamla kontorsvaror. Och så var det, du vet, sådana där pappers... Du vet, man staplar upp dem som en berg.
Ja.
Och så var det 2 sådana där med nät, alltså hål i botten. Jag tänkte, perfekt i storleken. Så tog jag dem hem. Och så hade jag en tråg som jag köpte på IKEA för jättelänge sedan. Den passade perfekt. Och då, men de var ju så snett och så lökarna började rulla åt sidan. Jag tänkte, ja men då sätter jag upp och ner med kanterna upp. Men då blev det, de låg i botten. Alltså jag behövde den avstånd. Fötterna, vad ska jag hitta på? Så tog jag kork från grädde. Ja, den var ju för låg. Och sen hade jag en saltburk som var tom. Du vet, sån här, som är halv kilos. Men perfekt, det kan jag klippa 2 centimeters ringar och då är det hål i mitten så att rötterna kommer fortsätta växa. Så jag klippte till, satt 4 sådana ringar och sen på den. Så nu växer de. Perfekt.
Häftigt.
Och det är det. Så otroligt
återvinning. Ja, ja. Alltså, och det är ibland, jag har ju fått problem ibland när jag går och lägger mig. Jag kan inte somna för att det snurrar i huvudet. Ja, som den där gallret. Ja, var jag ska få tag på gallret? Ja, men det är återvinning. Kanske, kanske, eller någonting sånt. Men sen, ja, nu är det som hitta tråg så att den passar in.
Härligt. Ja.
Nej, men det, vi tar med oss det. Våga pröva.
Precis.
Ja. Och så klura på. Får ni titta och läsa på båda YouTube-kanalen.
Ja,
prenumerera gärna. Det kommer video hela tiden. När jag har tid.
Ja.
Jo, men det
vet vi hur det är.
Ja, men det kan jag verkligen rekommendera, att titta och läsa och lyssna på dig. Jag har lärt mig så ofantligt mycket grejer av dig. Jag tycker att det är superhäftigt att faktiskt få träffa dig på riktigt och prata med odling. Jag säger det igen. Man tänker ju ibland att små städer växande städer i norra Sverige inte är så häftiga. Men ibland har man ju faktiskt superhäftiga människor som bor där. Ja. Till exempel du. Och det är vi jätteglada för.
Ja, fantastiskt roligt.
Tusen tack för att du kom och ville vara med.
Tack så mycket.
Det var jättekul att vara med.
Ja, vad kul. Ja.
Ja, men du, välkommen åter. Vi ses till hösten och pratar tomat.
Ja, men det är
jättebra.
Ja, först i våren och hämta och sen kan vi träffas och utvärdera.
Ja, det blir jättebra.
Tusen tack.
Tack.